varmt välkomna till DI:s ledarpodd. Välkomna säger också till Tobias Wikström och Matilda Molander, ledarskribenter på Dagens Industri, och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdagen 14 juni när vi spelar in det här. Vi börjar med riksdagsdebatten igår och den politiska diskussionen i kammaren. Det hettade till ordentligt under våravslutningen. Vad var det som hände egentligen, Tobias?
Ja, det var ju Ebba Busch som gjorde ett stort nummer av ett kommande riksdagsbeslut om ett nytt energipolitiskt mål. Och det var ju då hon stod i talarstolen och sa till Magdalena Andersson: kom igen nu då. Jag ger er att ni byggde upp kärnkraften, men det var också ni som la ner den. Och nu får ni ställa upp på det här nya energipolitiska målet. Och det här är ju en långkörare i svensk politik. Idag så står det ju att det ska, målet för svensk energipolitik är att det ska vara 100% förnybar produktion. Och då har ju ett antal partier, till exempel då de fyra som nu sitter i regeringsunderlaget, de har ju velat ändra det till 100% fossilfri för att det ska vara tydligt att kärnkraft är inkluderat. Och det ligger nu på riksdagens bord för ett beslut, och det vill Socialdemokraterna inte ställa upp på. Så det var det Magdalena Andersson fick frågan om. Och då svarar ju Magdalena Andersson att ja, men det vi vill, det är att det ska vara blocköverskridande överenskommelser, och det är faktiskt också vad näringslivet vill. Så var det lilla bråket handlade om. Och då kan man ju ändå säga så här att det vore ju bra om det här målet ändrades. Jag tror inte det är avgörande för näringslivets investeringsvilja och energibesluten framöver. Men om man vänder på det, om det här skulle finnas kvar, det gällande. Om det skulle, trots att regeringen i praktiken har lagt om energipolitiken, om man då har kvar det här målet, ja, då finns det ju en tvekan kvar. Ja, hur kommer det att bli vid ett regeringsskifte? Så jag skulle nog ändå vilja säga att det är Magdalena Andersson som bromsar det som näringslivet nog egentligen efterfrågar. Sen har jag en till reflektion, och det är ju att när man säger så att näringslivet efterfrågar breda överenskommelser, så kanske det är så att företrädare för näringslivet ofta säger det. Alla borde komma överens. Men jag tror att de inte riktigt alltid menar det eller förstår vad de säger. Därför att det beror ju helt på vad innehållet är. Jag har svårt att tänka mig att näringslivet vill ha stabila spelregler som är dåliga, hellre än att saker händer. Så att det där är nog en, jag tror att det där är en liten ojämn slityta mellan näringslivet och politiken.
Och det är också en ganska tvetydig retoriken då från Socialdemokraterna, eftersom att de har försökt ägna typ det senaste året åt att sätta bilden av att de absolut inte la ner kärnkraften och att de inte är emot. Ja, men Magdalena Andersson sa ju när hon blev vald till partiledare att vi inte skulle ha kärnkraft. Och sen därefter har retoriken förändrats. Så Mikael Damberg var ute här i Svenska Dagbladet för en månad sedan kanske, eller några veckor sedan, och sa just att öppnade upp för ny kärnkraft. Så att det blir ganska mixade signaler här i vad det är du faktiskt vill om man inte skulle gå med på en måländring.
Det är ju, om man skulle vilja vidga det här, så är det ju den andra frågan på kort tid där Socialdemokraterna ändå har gjort en hel omvändning. Det ena är ju NATO då, där man verkligen var emot. Och det andra är kärnkraften, där man i praktiken var emot men sa att man kanske inte var emot. Och nu säger man att man är för, men man vill inte ta bort det här om att man kanske är emot. Lite svårt, tror jag, för omvärlden att tolka.
Låter lite som en Hasse och Tage sketch faktiskt.
Ja.
Energifrågan är ju fortsatt central, Ellen. Du har ju till exempel skrivit om just eltillgången. I dagens tidning skriver du om företag i Norrbotten som inte får den el de vill ha, och de i sin tur i samband med debattartikeln från SSAB till exempel som vi hade dagen innan. Vad handlar det här om egentligen? Vart befinner vi oss nu?
Svenska kraftnät gick ut här om veckan och sa att utbyggnaden av elnät i Norrland då bara kommer att tillgodose en femtedel av det elbehovet som väntas finnas där då, tack vare de här stora industrietableringarna. Och det verkar då som att SSAB är ett av företagen som har fått information om att de inte kommer att få den el som de hade velat. Och det var egentligen det som den här debattartikeln då i det handlade om, och att de är upprörda över detta. Och den lösning som de egentligen presenterar i artikeln handlar om att de då ska gå före i elkön, vilket är det är absurt av många olika skäl. För det första så tycker jag att det är ganska anmärkningsvärt att ett företag som ändå har marknadsfört sitt gröna stål på det sättet som man har gjort inte har funderat ut en bättre lösning för den här väldigt grundläggande ingrediensen i hela verksamheten. Sen är ju de argumenten som de framför ganska ganska märkliga. De försöker hänvisa till någon slags teknisk mognad. Tycker jag är spännande eftersom att vi pratar om en helt ny teknik. Sen vill de att samhällsnytta ska vara avgörande då för vilka projekt som får eltilldelning. Vem ska avgöra det? Ska bostadsområden inte få el när de behöver, när nya byggs och de behöver få tillgång till det? Och den enda långsiktiga lösningen som man kan se här och som Svenska Kraftnät också pekar på, det är att det behövs mer elproduktion. I Finland så har man en modell där olika företag kan gå ihop i ett bolag och bygger kraftverk helt enkelt. Man har gjort det nyligen med kärnkraft till exempel. Och att man då får köpa el från de här kraftverken till självkostnadspris, det tycker jag skulle vara en intressant modell även i Sverige. Och en sådan lösning, eller att företag också tar ansvar för elproduktionen, vore ju också mer lösningsorienterat och bättre för Sverige än att dividera om köplatser.
Matilda, håller du med? Är det företagen själva som ska bygga sin egen el, eller framtidens modell?
Men det är väl klart att företag måste ta ett eget ansvar för elutbyggnad, det är det många också som gör. Så jag tänker att här har ju också staten ett stort ansvar att bygga ut elnäten så att elen kan transporteras från där den produceras till där den verkligen behövs. Så det är ett delat ansvar.
I dagens debattartikel signerad bland annat Ulf Kristersson så tar jag avstamp i att man ska öka takten i arbetet om omställningen. Är de här åtgärderna tillräckliga, vad säger ni?
Ansatsen skulle jag säga är väldigt god. De lyfter upp att det är näringslivet som är den nya miljörörelsen och det ligger ju väldigt mycket i det. Och sen är det klart att näringslivet också behöver politisk hjälp. Men det måste ju, precis apropå det vi pratade om innan, det måste ju vara rätt typ av hjälp om man säger så. Och där tycker jag att regeringen, eller ministrarna då i den här debattartikeln har många goda poänger. Att det framförallt handlar om energitillgången och att underlätta för att få tillstånd. Jag skulle säga att det här är ju de två största hindren för företag som vill ställa om idag. Så det tycker jag är väldigt goda nyheter.
Ellen, tillbaka till kärnkraften. Du skrev ju om kärnkraften också i måndags och en speciell anledning till ett procentuellt mål som behövs. Kan du utveckla och förklara?
Ja, men det handlar helt enkelt om att elsystemet är väldigt komplext även om det inte alltid behandlas så varsamt i politiken. Och att när du gör förändringar i elsystemet så kan det få för stora effekter. Och kärnkraften är ett sådant exempel. Vi hade ju tidigt i Sverige en väldigt stabil elförsörjning, ett stabilt elnät. Det var i princip fossilfritt redan 1985. Och det var tunga generatorer från kärnkraft och från vattenkraft.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Som gjorde att vi då hade detta och en stor andel planerbar el. Och idag ser det annorlunda ut. Och de senaste decennierna har vi ju lagt ner hälften av den svenska ursprungliga kärnkraftsflottan. Och med de reaktorerna så har det inte bara försvunnit el som vi hade behövt under de mörka timmar på dygnet under vintern när det inte blåser och när vi inte kan få el från till exempel sol och vind. Det här är också någonting som Svenska Kraftnät pekade på i en rapport som kom ut för några veckor sedan. Utan den här nedläggningen har också försvagat elsystemet helt enkelt för att kärnkraften stabiliserat elnätet. Och det finns flera exempel på det. När Ringhals kallades in sommaren 2020 av Svenska Kraftnät efter att ha varit nedlagt under våren eller avställt, så var inte det primärt för att man behövde elen som reaktorerna gav, utan det handlade om att man behövde spänning i nätet för att kunna överföra el från norra Sverige till södra. Apropå det här med utbyggnaden av elnätet, att det räcker faktiskt inte om inte vi har kraftslag som också ser till att vi kan transportera den. Ett annat är då Sydvästlänken som skulle kompensera kompensera eller en förstärkning av stamnätet som skulle kompensera för nedläggningen av Barsebäck i Skåne. Men när den var klar, den här förstärkningen här om året, så kunde inte den överföra lika mycket el som man först hade planerat. Eftersom att reaktorer i Ringhals hade lagt ner. Och det här är också någonting som Svenska Kraftnät var ute och slog larm om då. Så att det här är ju exempel som visar på att vi behöver ett större systemfokus i energidebatten. Och om man, apropå det vi pratade om tidigare, men om det är så nu att kraftslagskriget kanske går mot sitt slut, man skulle kunna hoppas det i alla fall på liksom i den nationella politiska nivån, så skulle det här systemfokuset behöva vara det som tar efter. Vi behöver se till att vi har en elmix som säkerställer en billig och säker elförsörjning.
Det här har ju varit den totalt förbisedda aspekten i hela debatten. Säkert inte bland ingenjörer och de som är närmast sörjande så att säga. Men i den politiska debatten har ju den här systemaspekten varit i det närmaste helt frånvarande.
Mm. Ja.
Så att det är en startsträcka för att liksom få igång den diskussionen om behovet av planerbar el.
Mm. Och det är ju en vansinnigt teknisk diskussion. Jag tror att det är enklare när det handlar om är man för eller emot vindkraft eller kärnkraft på något sätt. Så, men det är inte så banalt så att säga. Och elsystemet är komplext och vi behöver också ta det på det allvaret som det ändå är.
En komplex fråga som jag tror att vi kommer att återvända till även i framtida poddar. Vi ska byta ämne och prata om en snackis i veckan, Aftonbladets H&M-avslöjande där man spårade återvunna plagg till soptippar i Benin. H&M har ju haft en hög svansföring just när det kommer till cirkularitet och hållbarhet. Det här måste väl ses som ett enormt misslyckande, Matilda.
Ja, men det är det ju. Som du är inne på så har ju H&M verkligen under lång tid försökt att profilera sig som ett hållbart modeföretag. Man är ju också gärna ute i debatten om grön omställning. Senast härom veckan ställer man krav på att politiken måste göra mer för att öka det cirkulära inslaget i ekonomin. Och att då avslöjas med att ens egna cirkulära initiativ i verkligheten är det här. Det är ju pinsamt. Så är det.
Precis, näringslivet brukar ju då säga att vi har ledartröjan i den gröna omställningen. Men det visar att det inte riktigt är så enkelt.
Nej, men så är det ju. Och jag menar, det är ju alltså, om att ett företag som H&M som pratar så mycket om hållbarhet, de måste ju liksom kunna ordna en vettig återvinning av sina egna produkter utan att staten ska behöva gå in. Det här får ju deras rop på mer statlig reglering. Det sätter ju det i ett annat ljus när de inte själva gör det de skulle behöva göra, uppenbarligen.
H&M är ju inte vilket företag som helst, utan det är ju på något sätt det är ju ett konsumentföretag som är ständigt i fokus för det här slit- och slängsamhället. Det vill säga, de säljer rätt så billiga kläder. En del kanske säger av låg kvalitet, men i vart fall så är de billiga. Och de kanske inte används tills de är färdiganvända, så att säga, eftersom de är billiga. Så att de har ju naturligtvis haft ett behov av att visa att vi tänker cirkulärt. De har ju också haft väldigt hög svansföring. Med stora skyltar i sina butiker om att, ja, vad står det? We close the loop. Och så de har ju mycket att bevisa och tycker nog att de har kommit väldigt lätt undan den här väldigt allvarliga avslöjandet som Aftonbladet hade.
Mm. Och det är just den här retoriken också som de har och har haft under lång tid som gör att fallhöjden blir ju så enormt, enormt hög. Som vi var inne på tidigare, men de skrev ju under en debattartikel i DI häromveckan med klimatprofessorn Johan Rockström, med flera andra bolag också ska sägas. Där man då egentligen slår mot politiken och försöker lyfta sig själva. Och det ekar ju ganska tomt i ljuset av en sån här granskning.
Ja, och jag tycker att något som verkligen är, tycker jag, pinsamt i den här historien, det är också att företaget duckade frågorna från Aftonbladet, att man inte ville ställa upp en intervju och svara på det som har kommit fram i granskningen. Alltså det tycker jag att, jag menar, så här, som H&M är ett konsumentföretag och då förtjänar ju kunderna verkligen ordentliga svar på vad det är som har hänt egentligen, varför det ser ut så här.
Och nu kom ju H&M med nya försäljningssiffror i morse, och DIs kommentator Julia Forsberg skriver ju att hon bedömer att i förlängningen så kan den här skandalen, den har inte fått någon effekt på aktiekursen så att säga men att i förlängningen så kan det få en negativ effekt på försäljningen och aktiekursen. Det här är jättekänsliga saker för ett sånt företag som H&M.
H&M lämnade en skriftlig kommentar till slut. Vad säger de själva då?
Jag tycker att det är väldigt fluffiga kommentarer som inte riktigt går till botten med vad är det som har hänt. De pratar väldigt mycket runt om att kläder inte ska bli avfall och så. Och det är klart, det håller väl alla med om. Det är klart att de håller med om det, men varför ser det ut så här? Varför ligger H&M-kläder på soptippar i Västafrika? Det är ju det vi alla undrar. Mm. Och på det har de inte kommit med något vettigt svar. Mm. Och inte heller om vad de ska göra för att det ska sluta vara så.
Nej, och hon sa väl till och med att det stämmer inte. Det var väl det som vdn sa. Och det är ju också ganska intressant. De avfärdar ju egentligen hela det här avslöjandet. Så att det är klart att det finns många frågetecken i detta.
Och då ska vi ju säga att Aftonbladet jobbade på det viset att de satte en sånt här som jag inte begriper, men någon slags teknisk pryl.
En airtag.
En airtag, okej. Okay. I plaggen. Och lämnade in dem, precis som man ska göra då så att säga. Och sen kunde de följa det här då, och till slut så hamnade några av dem på den här soptippen i Afrika.
Mm. De försöker egentligen avfärda hela avslöjandet istället för att hantera kritiken. Och det finns ju också en risk, tänker jag, med att som sagt när man har den här höga svansföringen och ertappas man i den här typen av granskning, att det sätter en bild av att det bara handlar om varumärkesbygge, inte genuint liksom, engagemang för den här omställningen.
Mm. Matilda Molander, Tobias Wikström, Ellen Gustafsson, stort tack. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Feldman. Vi hörs igen nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.